Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
Jag har bett Greta att läsa dagens bibeltext som vi hämtar ur Matteus evangeliet kapitel 21, vers 1-11.
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta med dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket både som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stora uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen.
Tack. Bland kullarna uppe i högländerna ligger den dammiga lilla staden. Det är en märklig stad. En liten stad med stor självbild. Liten, men ändå för stor i relation till hur många människor som bor i den. Det är en stad som har klätt sig i en alldeles för stor kostym för att en gång per år kunna ta emot alla pilgrimer som väller in i staden från när och fjärran för att kunna fira högtid. En stor kostym, men ändå är den för liten. För liten i förhållande till det enorma tempel som ligger i hjärtat av staden. Det till ytan näst största templet i världens största och mäktigaste land. Och ändå är det här en ganska liten och obetydlig stad. Långt från alla stora och viktiga handelsvägar. Om inte riktigt vid vägens ände, så ändå i utkanten av riket, långt från händelsernas centrum. Den är inte särskilt rik, den är inte särskilt mäktig. Det enda den har är små dammiga gränder och ett enormt tempel. Och trots det här enorma templet, eller kanske just i relation till det här templet, så är den här staden alldeles för liten. För liten för att kunna ta emot alla dessa människor som nu forsar in i staden likt smältvattnet i en vårflod. En gång per år så ökar befolkningen i staden flera gånger om. Människor och djur. Det vallas in fler lamm i staden den här veckan än vad det i vanliga fall bor människor i den. Det är som att vattnet stiger tills dammen är nära att rämna. Metallen i dammluckorna gnisslar i sina fästen. Betongen skakar. Det börjar läcka vatten genom sprickorna. Och känslan är att när som helst kan det brista. Staden suckar och stönar. Håller andan. Stålsätter sig. Trängsel. Svett, kroppar, ljud, kommers, förväntan, fest, uppdämd frustration. Allt trängs i staden. De som har makten i staden är nervösa. De som ska försöka hålla ordning på alla människor, stävja bråken och hålla alla nöjda. De spanar, lägger örat mot marken, lyfter fingret i luften för att försöka tyda vart vindarna blåser. Vad som rör sig i folkmassan eller vad som rör folkmassan. Vad talar de om? Alla de här människorna som nu kommer från världens alla hörn. Vad driver de? Vilka nya trender kommer att spraka till liv i denna smältdegel i år? Här gäller det att hårt och bestämt drämma till med hammaren på alla spikar som får för sig att sticka upp sina huvuden över mängden. Drämma till innan det är för sent, innan någon lyckas tämja den här floden, styra om dess flöde, rikta kraften mot männen och deras palats och rikedomar. Männen med makt är stingsliga och nervösa. Nej, de är rädda. Rädda för en kraft som är större än deras. Det är mindre än en vecka till högtidens crescendo, årets viktigaste dag. De riktigt stora folkskaran har precis börjat anlända till staden på allvar. Och i år är det en sak som alla talar om. En fråga som är på allas läppar. Vem är han? Maktens män vill få reda på det. De intellektuella vill reda ut det. Folket börjar hoppas. Kan det vara han? Här, mitt i det här, börjar påskens drama, passionsberättelsen. Och evangelisten Matteus, när han berättar sin version av den här berättelsen, då låter han påskens drama börja i den här frågan. Vem är han? Mannen som just i år rider in i staden sittande på en åsna, ett lastdjurs föl. Mannen som rider in i staden i spetsen på en jublande folkmassa som hyllar honom likt en kung. Vem är han? Om du läser Matteus, som vi fick höra här nyss, så låter han folket svara på frågan. Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. En profet alltså. Någon som har fått i uppdrag att förmedla Guds vilja till människorna. Ofta genom ord, undervisning. Men inte sällan genom handlingar. I Gamla testamentet, när vi kan läsa om profeterna där, så ibland kan vi läsa om märkliga profetiska aktioner där liksom profeterna förkroppsligar och agerar ut Guds tilltal, nästan som performance art. De klipper hår och krossar krukor i sina försök att förmedla Guds vilja. Och folket igenkänner en profet i denne Jesus. Många som kommer där tillsammans med honom längs vägen har hört honom undervisa. De har sett honom utföra mäktiga under och tecken. Det är tydligt att Gud är med den här mannen. Och evangelisten Matteus, han verkar inte säga emot dem. Utan här kommer en profet inridande i den lilla staden. Och när Matteus berättade så får vi känslan av att hela det här skeendet är en profetisk aktion. Genom sättet Jesus anlände till staden så berättar han en berättelse om vem Gud är och vem han själv är. Jesus visar konkret, rent fysiskt med sin kropp, så visar han en annan bild av makt än den bilden som männen i palatsen känner igen. Guds kungarike anländer till staden. Men det är ett kungarike som ser helt annorlunda ut. Ett upp- och nedvänt kungarike. Ett kungarike som inte klär sig i purpurfärgat siden eller i guldsmycken. Som inte tronar bakom höga murar eller vita marmorkolonner. Det är ett rike som kommer framburet av vanliga människor. Fattiga människor. Människor utan makt och utan inflytande. Nu kommer jag säga lite provocerande, men jag citerar faktiskt bara Matteus. Men de som bär fram Jesus, det är blinda och lytta, det är barn, det är tullindrivare och det är horor. Människor som saknar värde och betydelse i samhället. Nobodies, som varken har lämnat sina namn efter sig på gravstenar eller på några monument. Människor som inte omnämns i några historieböcker. Riket anländer uppburet av ett raggigt arbetsdjur längs en väg som banas av slitna mantlar av ylle och linne, påhejat av barnens lovsång. Så anländer Guds rike till staden. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Vem ser vad som händer? Vem förstår vad det är Jesus försöker säga? Vem fattar vem han är? Det går fullkomligt över huvudet, eller jag kanske borde säga under huvudet, på maktens män. Förstår folket det? Förstår folket vad det är de är med om? Och de har ju beskrivit Jesus som profeten. Och Matteus ger dem delvis rätt. Ja, det är en profet. Men det är någon som är mer än en profet. Det här som de är med om är uppfyllelsen av alla profetier. Det var om honom profeterna talade. Han är den utlovade kungen. Kungen som de har väntat på, längtat efter, hoppats på och bett om. Och för Matteus så är det så viktigt, det som händer nu. Inte bara vad det betyder, utan hur det sker. Att det händer exakt på det sättet som det händer, för att vara helt i linje med de här profetiska texterna som är flera hundra år äldre. Det som folket ser och kanske anar nu, det har Gud sett och förutbestämt långt innan dessa människor var födda. Men det är nu det händer. Förstår de vad de är med om? Fattar folket vad det är de får se? Att Gud gör något avgörande mitt ibland dem på den där dammiga vägen. Kanske gör de ändå det. för lovsången som de stämmer upp i en profetisk lovsång som handlar om denne kung som de har väntat på. Och som beskriver hur kvistarna ska pynta vägen för denne konung hela vägen in i templet. Men mitt i den här berättelsen så gör Matteus någonting märkligt. När han berättar den här berättelsen så sida vid sida ställer han två tankar som till synes verkar gå helt mot varandra. På ena sidan av berättelsen verkar Matteus med emfas beskriva hur det som nu händer helt och hållet är Guds verk. Det är Gud som gör något. Gud som gör något som är utlovat sedan länge sedan. Någonting som är bortom vad vi människor någonsin skulle liksom kunna planera fram eller rigga för eller rodda med eller ordna för. Någonting som är bortom det vi kan påverka eller styra över. Det är Guds verk. Men å andra sidan av samma berättelse så verkar Matteus anstränga sig för att beskriva hur viktiga de vanliga människorna är i den här berättelsen, i det som händer. Utan de här vanliga människornas gensvar på det som Gud gör hade profetierna inte kunnat uppfyllas till punkt och pricka så som de gör. Den här första sidan, vad det är Gud gör, den är ganska lätt att se som läsare. Det är nästan att den skrivs oss på näsan. Matteus talar om det för oss att vi inte ska missa det. Den andra sidan av berättelsen, den är lättare att missa. Den står lite mellan raderna. Och ändå tror jag att det här, framför allt just i Matteus version av den här berättelsen, det är verkligen som ett raster som Matteus vill att vi ska läsa påskens drama genom. Det är ett par glasögon som han vill att vi ska sätta på oss, som ska färga berättelsen och hur vi förstår det som händer. Och även om den här andra sidan av berättelsen är svårare att få syn på, så går den djupt ner i Matteus berättelse. Och jag ska, bara för att ni ska få ett exempel just från den här texten. Men det, jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är egentligen en ganska märklig passus som kommer. Jesus ska rida in. Han ska berätta berättelsen om Jesus som rider in. Men han börjar med att berätta berättelsen att Jesus sänder iväg två lärjungar för att låna in en åsna. Och Jesus ger dem instruktioner om vad de ska säga när de ska låna åsna. Man tänker, det är en fullkomligt ovidkommande detalj i berättelsen. Vad har det med intåget att göra? Men det här är ett mönster som återkommer i påskveckan. Jesus firar måltiden, påskmåltiden, i en lånad festlokal. Där han återigen sänder sina lärjungar för att ordna med festlokalen. Och till slut så läggs hans kropp, hans döda kropp, i en lånad grav. Genom hela påskberättelsen lånar Jesus för att kunna uppfylla profetierna. Han lånar av vanliga människor. Matteus berättar en berättelse där Guds förutbestämda ingripande tas emot och möjliggörs av vanliga människors medverkan. Gud vill inte tåga in i staden ensam. Gud vill dra in oss människor i det han gör. Han ställer en fråga till oss om att få låna och använda sig av våra tillgångar, våra resurser, våra ord, vår tid, vår längtan, våra liv i det som han gör. Gud vill göra oss till medarbetare, arvtagare, delägare i sitt rike och i sin plan. I norra änden av den lilla slätten ligger en asfalterad, medelstor, mellansvensk stad. Omgiven av granskogar och gärden, av fågelsjöar och blånande åsar. En ganska stor stad med en hyfsat liten självbild. När påsken närmar sig töms den här staden på studenter som reser hem till Småland och Sörmland och på skidentusiaster som jagar säsongens sista snö långt upp i fjällen. Det är en stad som snarare dräneras på spänning och förväntan. Kan Gud göra något i den här staden just den här påsken? På vilket sätt anländer Jesus till våra arbetsplatser och våra skolor? Till våra familjer och i våra umgängeskretsar? Bland de fattiga i vår stad och bland de som har allt? I Vivalla och i Gamla Gärsta? Till oss som firar påsk och till de som firar ramadan? Gud är fullt kapabel att göra något i vår stad helt på egen hand. Han behöver inte dig och mig. Men det är inte så Gud vill ha det. Utan han vill låna oss. Han vill bjuda in oss i det han gör. Och till oss idag, den här påsken, så går frågan: vill du vara med och bära fram Jesus i Örebro 2024. Ja, Jesus, tack för att du inte bara red in en gång för 2000 år sedan i Jerusalem, utan du rider in i vår stad och i våra liv. Låt oss få bli goda bärare av ditt liv och ditt budskap. Forma oss efter din vilja. Forma oss till att bli lika dig. Forma oss till att se och längta efter det du gör. Låna oss en liten stund och låt oss vara med. I Jesu namn. Amen.